Jag kan vara Henrik Fixeus idag. Han brukar sitta här.
Ja. Då får du vara så här korrekt.
Ja, du måste
ha rätt åsikt. Den här åsikten som jag tycker jag var rätt
jag
rimlig.
Jag har vad du säger, men ni måste också sätta er in i hans position.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Idag är det jag, Martin Timell, som är vikarie för Anders S. Nilsson. Och här i podden så har vi en exklusiv inledning som inte hörs i radio. Där vi kör några av paneldeltagarnas dilemma. Sen fortsätter programmet som vanligt. I panelen sitter idag Thomas Järvheden, Josefin Crawford och Jakob Öqvist. Men vi börjar med Jakob, ett litet dilemma för dig personligen, privat.
Ja, och då backar vi bandet till 2005. Okay. Jag flyttade ihop med min kära nuvarande hustru i en lägenhet på Kungsholmen. 2008 kom hon hem och sa att vi måste flytta, vi kan inte bo kvar här. Så då flyttade vi till en annan lägenhet på Kungsholmen. Också jättefin såklart, det är ingenting jag klagade på. 2011 så kommer min kära nuvarande hustru och säger att vi måste bo i hus i Nacka. Så vi tog vårt pick och pack och flyttade till det här huset i Nacka. 2014 så kommer min kära hustru och säger att vi ska inte bo i det här huset i Nacka. Vi ska bo i det här parhuset i Nacka som har många fler rum. Vi är nu framme vid 2016. Nästa år blir 2017. Jag kom hem häromdagen. Då sitter min fru på Hemnet och googlar nya bostäder. Och säger, titta Jakob. Och då börjar jag tänka efter. Jag börjar förstå. Jag börjar tänka, vart tredje år vill den här galna kvinnan flytta?
Ja.
Ska jag flytta ifrån henne nu? Eller ska jag för resten av livet vara tvungen att flytta vart tredje år?
Mm. Josefin, ja. Vad säger du?
Alltså jag är ju en Hemnet-torsk. Och Björns bytar-torsk. Och lägenhetsbyte.se-torsk. Och kolla lägenheter på Blocket-torsk. Alltså jag är besatt. Jag tycker det är jättekul. Skillnaden är väl att hon verkar ju få sin vilja igenom med dig. Och ni har dessutom, vad jag vet nu, ganska många kids.
Ja, det dyker upp ett och annat. Ja, två, tre stycken är det hittills.
Sent om sidor så har ni börjat föröka er. Och
det låter som hur gör djur?
Ja, eller att ni kom på hur man gjorde.
Efter att man flyttar, vi måste göra någonting.
Nej, det känns ju, jag är ju lite så, jag tycker om förändring och jag tycker att det finns något sunt med att flytta, men det här låter ju
nästan
lite
upp och flytta och flytta. Jag vet inte, alla som har gjort det vet att det är värsta.
Aldrig mer har jag sagt.
Thomas, berätta.
Nej, jag säger till Jakob, du får köpa en slags trailer, en husvagn. Hon är en sån här vandringsresan. Ett resande folk kommer hon ifrån, utan att veta om det.
Men är det en besatthet? Är det en att hon hela tiden tror att gräset är grönare? Eller är det någon form av psykisk åkomma hon har?
Ja, psykisk åkomma. Hon är sjuk, Jakob. Det är allvarligt.
Det är allvarligt.
Nej, men jag tror att det är en kulmen som är alltid där runt 3-4 år. För att jag minns när jag bodde i min förra lägenhet så, när jag var där efter runt 3-4 år efter jag hade flyttat in, då var jag helt manisk på att flytta därifrån. Och så kom jag aldrig iväg och så var jag fast sen i 13 år.
Så jag måste hålla henne kvar.
Håll
liksom,
henne
stenhård.
Kvar, precis.
Vi har en källare, henne. Lite fritzelvarning på den. Men alltså,
exakt.
Kan få ner henne där bara några år.
Men Jakob, en fråga. Har du gjort allt i din makt, eller allt, men det är ett starkt ord, men för att få henne att trivas i respektive boende? Eller är det så att ni flyttar in, då orkar inte ens packa upp lådorna och det känns alltid lite halvtaffligt och så får hon så här feeling för nästa grej? Nej. Eller har det verkligen rotat er på ställena?
Hon har ju krävt, dels har ju mina möbler som jag hade med mig från början, de har ju en efter en fasats ut.
Men vänta, kan vi inte göra det? Måste det vara så drastiskt som att flytta? Alltså jag gillar ju att byta bilar och det min fru har accepterat.
Och det, gör du det ofta också?
Ja.
Och det är inte så jobbigt.
Nej, inte alls.
Är inte det?
Därför det drabbar ju inte familjen på samma sätt.
Nej.
Men det här drabbar ju familjen.
Ja, alla är ju inblandade nu. Vi är fem pers.
Men kan du inte få henne att ändra något annat? Eller något mindre?
Byta kille kan hon göra. Var tredje år.
Ja, varför inte? Men alltså, jag orkar inte en flytta. Nu känner jag, nu har vi rotat oss nu. För var hon som valde. Hon väljer varje gång. Det är hon som kräver att vi ska göra det här. Jag har hittat ett jättebra nytt ställe.
Okej.
Okay. Så går jag med på det. Jag vet att det kommer att vara ett år med leta gardiner, leta möbler, leta vad som passar här och där. Och till slut är vi nöjda efter. Och så går det ett år och så börjar hon googla runt på de här sajterna som Josefin pratade om. Mm,
Jag frågade efter ett litet dilemma. Här har du tagit upp ett grundproblem och livskris. Ett grundbart. Jakob, jag skulle verkligen inte vilja ge dig något råd här, men tänker du gå på Josefins linje eller på Thomas linje?
Ja, det känns lite pest eller cool det här.
Ja. Men vänta nu här. Tänk dig en husvagn för till samma pris en villa i Nacka. Förstår du? Det kommer bli världens coolaste trailer med många rum och du kan bara välja tomt efter 3 år. Bara ställa det någonstans.
Och så mycket som pengar som ni får för det, du kommer få en ledad husbil.
Nej, jag känner att Thomas är mer retorisk än Donald Trump här. Så jag kör på hans linje här. Det blir husvagn.
Husvagn. Thomas, har du något?
Ja, det känns mycket, mycket, mycket lättare här. Jag har ju också en massa barn. Och det här sommarlovet så har deras dygnsrytm blivit totalt förstörd. Mm. Så att skönt att de ändå sover på morgonen. Så här. Vi kan sova till 7:15. Så här. Det kanske inte låter jättemycket för alla ni ungdomar. men det är länge liksom för småbarnsföräldrar. Men de är uppe till 23. Alltså en 0-åring som är uppe till 23. En 4-åring som är uppe till 23. En 14-åring som är uppe till 1. Liksom. Och, så att vi har ingen tid, jag och frugan. När vi vill ju plöja avsnitt på Netflix. Det är sommar. Man känner så här, nu när det är våran tid. Den finns
inte kvar.
Nej. Och när klockan blir 12. Ja, då orkar inte vi, för vi ska sen upp liksom. Hur fan ska man få igen, alltså, kan man doppa snuttefilten i whisky och ge kosiana och såna här grejer? Vad gör man liksom?
Alltså sluta ge barnen så mycket uppmärksamhet hela tiden, är mitt tips.
Varför? Vänta, en 0-åring.
Någon form av stimulans.
Nej, men kom igen. Alltså, det är ju någonting som har hänt i vårt avlånga land de senaste 20 åren. Att det är så mycket kring barnen hela tiden. Oj, vojne, barnen. Mm. Och den enda stunden då man ska kunna vara vuxen, det är när barnen då sover eller är drogade, som du är inne på. Vilket är lite koko, tycker jag. Jag tycker man måste lära barn att kunna klara sig själva och vara lite för sig själva.
Säg åt 0-åringen, gå in och lägg dig.
Nej, men vadå, en 0-åring kan väl, klart behöver väl kanske lite mat och dryck, men, eller vad det nu är. Men,
annars ska hon ligga på golvet och skrika.
Liksom. Ett handfast tips om du är inne på det här med att droga barnen. Mm. Det är åksjuketabletter från Finlandsfärjan. Vi åkte Finlandsfärjan nu i somras. Och så gick vi, för det gungade som rackans där, och vi märkte att oj, det här kan sluta illa. Ligger vi. Så då gick vi ner och så sa de, ja, de tar dessa piller. Det är satans bra mot åsuka, men du kan bli lite trött. Ja. Våra barn, 2 timmar efter att de har tryckt i sig de här pillerna, sov som stockar.
Där har vi bra tips.
Finska åksjuketabletter.
Okej, då har vi löst det dilemmat. Okej, i morgondagens podd så fortsätter vi med mitt och Josefins dilemma. Nu fortsätter vi med lyssnarnas inskickade dilemma. Det är Fredrik som skriver. Hej, jag är mellanchef på ett stort företag. Men det var med som helst på TV4. Och idag började en ny kille på jobbet. Vi har en väldigt jobbig historia ihop. Han mobbade mig så mycket att jag var tvungen att byta skola i högstadiet. Det var mer än 10 år sedan, och sedan dess har vi inte setts. När min chef presenterade oss med för- och efternamn så blev vi väldigt ställda båda två. Både han och jag låtsades som ingenting. Jag visade honom runt och berättade om rutinerna på jobbet. Det värsta är att jag är hans närmaste chef nu. Han jobbar i min arbetsgrupp med 8 andra personer, och varje gång vi pratar så blir jag förbannad och tänker på vilket svin han var mot mig under min uppväxt. Å ena sidan vill jag vara den större människan, att vara hans chef som om ingenting har hänt, men samtidigt så blir jag arg och irriterad varje gång jag pratar med honom. Borde jag berätta för min chef om vårt förflutna och be att han ska bli förflyttad, min gamla mobbare, att han ska förflytta min gamla mobbare till en annan arbetsgrupp? Thomas Järveden, vad ska han göra?
Ja, alltså det coolaste, om man ska se det här utifrån, det är just att fortsätta vara en bra chef och räkna med att den här andra killen har ännu mer ångest än vad han har. Och i varje situation som den här chefen är schysst så kommer den andra killen känna sig bara dummare och dummare. Så att det är en sorts bra hämnd att vara så stor. Men om det ändå påverkar hans egen vardag nu, så att han går runt och är irriterad hela tiden, då tycker jag att han ska lösa det vid sidan av jobbet. Snacka med en terapeut eller någonting, bara för att prata av sig, så att han själv får det här utifrån perspektivet. Så kan han njuta sen av att den som har ångest på jobbet, det är den gamla mobbaren, som dessutom är underställd honom.
Josefin?
Alltså det var så bra sagt det där av Thomas, så jag vet inte vad jag ska lägga till. Det enda som jag kan tänka mig som skulle kanske kunna vara en bra idé, det är att han vid något tillfälle när de lunchar eller sådär, bara
sticker gaffeln i skinkan på honom.
Precis, i skinkan också. Bara. Nej, men tar upp det lite snyggt. För jag kan tänka mig att det är precis så som Thomas säger. Jag tror den här mobbaren, att det är mycket jobbigare för honom. Och det kanske räcker med att bara glutta lite på dörren, så kanske den här killen kommer att klämma fram en ursäkt rent av. Det kanske skulle vara skönt för honom att få.
Fredrik här, jag förstår ju att han är sugen på lite tillbakakaka och ge igen för gammal ost. Det man får hoppas är då att den här mobbaren har vuxit och blivit en bättre människa. Skulle det vara så att Fredrik känner att ränderna går inte ur, han är den här mobbaren även i vuxen ålder, då tycker jag han ska utföra en subtil hämnd. Och på den första personalfesten så ska han skicka ett separat mail till den här nyanställda och säga: det är ju temafest Hitler. Så alla måste komma utklädda. Och så får den här killen komma upp på festen lite pinsamt då, utklädd. Det är aldrig kul att komma utklädd själv på en fest.
Nej.
Nej.
Förstår ni vad jag menar?
Får jag bara fråga, är det någon av er som har varit mobbad?
Ja, men man har väl både varit mobbad och blivit mobbad. Vad sa jag? Varit mobbad och blivit mobbad. Du har ju spelat mobbare i en bra film i början.
Jag har varit lite småmobbad, men jag har också småmobbat. Ja. Så att jag har varit i båda situationer. Men det intressanta här är att jag tänker aldrig på den perioden när jag var mobbad. Det var i och för sig ingen jättelång period och så vidare. Men jag tänker ganska ofta på den här tjejen jag var rätt taskig mot.
Då får du mer skamkänslor.
Mycket mer. Och jag kan tänka på det än idag och tycka liksom, fan vad dåligt att jag inte stod upp för henne och gömde mig bakom kompisar som var taskiga och sådär. Så att jag tror ju definitivt att hämnden på ett sätt har den redan skett i och med den här händelsen.
Men då vill jag bara fråga Thomas. Du sa att han gör en förfinad hämnd genom att inte påpeka det här. Mm. Så behöver han inte få ur det i systemet då?
Det var det jag menade, att han skulle prata med någon extern om det. Så att han lyckas på något sätt ändå vara cool på jobbet.
Men inte med mobbaren själv då? Ska han inte ta det face to face?
Jo, det tycker jag. Jag tycker
inte det. Men han får ju lyssna på allas våra svar. Jag tycker att så länge inte han är säker på att han vill glänta på den här dörren på jobbet, tycker jag han ska vara lugn med att mobbaren mår sämst av de två och han är den som har värst av det här. Och
så kan går vi på Josefins linje här, så har ju Thomas rätt, därför att den största hämnden, det är ju att han sitter och har ångest för vad han har gjort mot Fredrik hela tiden.
Ja, men precis. Och sen tänker jag att nu är de vuxna, saker har säkert hänt med båda två och de kanske möts i en vänskap, vem vet. Och gör de det, om de närmar sig varandra och börjar hitta varandra, då tror jag att det här kommer komma på tal och då tror jag att det verkligen kommer reda ut sig.
Ja, och då måste han ta upp det, annars blir det jättekonstigt.
Så vi har Josefins konfrontation, Jakobs enskilda maskeradupplägg.
Subtil hem.
Och Thomas talar med någon utifrån.
Ja.
Fredrik, om du lyssnar, varsågod och välj. Hej panelen. Jag är mammaledig med vårt yngsta barn som är några månader gammal och jag har dessutom en 5- och en 7-åring. Jag får ofta höra av min man att jag är inom citationstecken ledig och får sköta precis allt där hemma. Även hans skit. Han fäller många snorkiga och ibland rent av sårande kommentarer, som att jag ska vara glad att han tjänar pengar så jag kan gå hemma. Jag är inte arbetslös, utan jag har en tjänst att gå tillbaka till. Jag är vansinnigt trött på diskhögen och det otacksamma arbetet att sköta hemmet när ingen annan hjälper till. När bara jag och min bebis är hemma så önskar jag att de andra inte kommer hem. För då vänds allt upp och ner och det blir tråkig stämning varje kväll. Vad ska jag göra för att få min man att förstå att jag har fullt upp med hemmet? Jakob?
Ja, alltså ordet mammaledig eller pappaledig är ju helt missvisande. Det finns ingenting ledigt i att vara hemma med barn. Det är ju alltså att efter semester nu, jag har tillbringat 6 veckor med en 1-åring, en 6-åring och en 9-åring. Jag har aldrig längtat så mycket för att komma tillbaka till jobbet och få pusta ut. Nej, men absolut, alltså det är fullt pådrag, det är fullt ställ.
Och då var ändå din fru med och hjälpte till?
Ja, delvis. Ja. Nej, vi var ju två om dem, absolut. Men alltså, hon måste ju alltså på riktigt ta en vecka och dra därifrån och låta honom sköta hela hushållet.
Så att han fattar.
Ja, det är enda sättet. Vilken stelbent gammal gubbe han känns som.
Ja. Ja. Han är säkert i vår ålder.
Ja, runt 40 säkert. Usch. Ja.
Thomas då?
Ja, jag är med på det. Faktum är att min svåger, han gjorde just det där att han tog barnen i 2 dagar för att frugan han skulle åka på spa eller vad det var. Och när hon kom hem igen, då var han helt fuktig i ögonen. Och så sa han, nu förstår jag.
Ja, men jag säger det.
Jag vill inte att du åker iväg. Och sen var han liksom helt annorlunda i den inställningen där hemma. Så att det är det enda sättet. Och hellre längre än en helg, för då kan man ju stå ut. Han ska gärna inte ens veta när hon kommer tillbaka. Så att han
Ja, men det vore ganska bra om Lena fick förmånen att kunna börja längta hem också.
Ja, ett år, ett sabbatsår.
Kibbutz,
Josefin.
Ja, jag tänker på någonting som jag och mitt ex gjorde som funkade himla bra, tycker jag. Och det är att man helt enkelt tar vartannat dygn. Och då vartannat dygn så ansvarar man för städ, tvätt, mat, hämtning, lämning, allting sånt. Nu har de ju en liten bebis också, och det är klart att hon kanske måste ta mest med lillplutten så. Men det kan ändå vara en ganska smart grej att dela upp det så mycket det går, ganska så här fyrkantigt. För att då kan hon i alla fall känna det dygnet som hon har då. Låt säga mellan 3 på eftermiddagen till 3 på eftermiddagen nästa dag. Att ja, då kan hon smitta iväg och hänga kanske med lite kompisar.
Ja, men blir man inte mörkrädd när uttalandet, du ska vara glad att jag jobbar och drar in pengar så att du kan gå hemma och slå dank, liksom. Är frågan
om. Men det måste, han känns ju jättelöjlig.
Hon har köpt honom från Ryssland på postorder.
Men han måste ju såklart vakna upp. Men jag bara tänker som ett konkret råd, så kan det vara en bra idé.
Varannan vecka eller varannan dag.
Varannan dag.
Men det är svårt från när han jobbar heltid, liksom. Han kommer kanske inte hem förrän 18 eller någonting.
Nej, men då fan hämta ungarna på dagis 18. Barn kan vara kvar på dagis. Det är inte synd om barn som stannar på dagis länge. Jag gjorde det jämt. Jag var alltid sist kvar. Och det var lite lyxigt. Mm. För då fick man följa med fröknarna ut i köket. Ja, nej. Så att, det är också någon så här konstig grej att det ska vara fint att hämta barnen tidigt.
Ni alla tre pratar ju bara om vad hon ska göra. Vad ska han göra?
Nej, men han ska kliva in.
Gå in i matchen.
Ja.
Han ska fan vara pappaledig ett halvår i alla fall, tycker jag.
Det är ju också en bra idé.
Om det går, men det är inte säkert. Han har egen firma kanske eller någonting. Det är svårt ibland att göra sig själv.
Jo, men alltså, det är inte bara hans pengar. Hon får väl också mammapeng. Alltså, vi har ju ett land där man får pengar för att vara hemma med barnen.
Vi har faktiskt konsensus här. Ja. Någonting måste göras åt situationen. Han ska skärpa till sig, hon ska bli ledig.
Ja. Bra.
Bra.
Skicka in ditt dilemma. dilemma@mixmegapol.se.
Och vi ska nu prata om rödvinsbusse och det dilemma som har uppstått kring honom.
Busse.
Peter är avsändaren. Hej, jag har en riktig karaktär i grannskapet vid min sommarstuga. Det är en äldre man som ofta kommer över och sätter sig på vår veranda med en dunk vin varje eftermiddag på semestern. Vi kan kalla honom rödvinsbusse. Han sitter där hela eftermiddagen och dricker rödvin och berättar anekdoter som vi kan vara utan. Och vi kan dem dessutom utan och innan vid det här laget. Han är en gammal familjevän och han har alltid varit där. Han är en del av sommarstugan, kan man nästan säga. Jag stör mig inte så mycket på honom. Jag tycker nästan lite synd om honom. Men nu har min flickvän sagt ifrån. Vi har varit ihop i några år och hon är inget fan av rödvinsbusse. Jag tycker att han ska få sitta där, men min flickvän har satt ner foten nu och säger att han får inte komma över. Ska jag stå på mig och kämpa för rödvinsbusse, eller ska jag be honom att inte komma över och på så sätt undvika bråk med min flickvän Josefin? Hur ska han behandlas?
Det här är knepigt. Alltså, spontant så gillar ju jag rödvinsbusse. Han är skön, men han kan vara lite jobbig också, det fattar jag. Frågan är så här, om rödvinsbusse gör någon slags nytta för dem, det kan ju vara så att han kanske hjälper till på ett eller annat sätt, fixa ved eller är bra
på anekdoter.
Ja, det kan vara att hans kräks ger näring till gräsmattan där.
Nej, men ärligt, alltså, många så här gubbar och tanter på landet, de gillar att snacka och socialisera. Det har jag märkt. Jag har ju precis skaffat ett torp och jag har förstått att så är det. Alla de här,
det är lite lappsjukan på dem.
Ja, men det är lite så här. Och någonstans så tror jag att man som stockholmare, alltså, eller storstadsbo, då, det är nyttigt för en också att faktiskt ägna lite tid att, ja, när någon kommer över för att göra någonting och hjälpa till med någonting, ja, men då bjuder man på kaffe och kaka och så sitter man ner några timmar och sådär.
Jo, men nu är ju det här rödvinsbusse som då kommer varje eftermiddag med en
korkar upp.
Och korkar upp.
Ja.
Det, kanske inte, det är väl kanske charmigt i 4 dagar.
Ja.
Men sen...
Nej, det är ju lite mycket, det får jag ju säga. Men jag tror inte rödvinsbusse skulle ta sig illa upp om man sa att du kanske kan hålla dig borta till i övermorgon. Jag tror inte han tar illa upp. Han är liksom lite så här, Han är en sån happy-go-lucky. Han tar inte illa upp. Han bara, nej, okej. Och sen kommer han tillbaks. Så man kan styra honom, tror jag.
Jakob?
Ja, alltså jag är ju lite allergisk mot rövinsbosse, känner jag överlag. Och jag förstår flickvännen, och det är väldigt jobbigt för den här killen då, som känner att för honom är det okej att rövinsbosse dyker upp. Men att tjejen då, du, alltså han sitter ju mellan de här två nu. Ja. Flickan är helt superslut på honom. Men kan de inte börja åka iväg och göra saker? Det känns oerhört deppigt att de behöver sitta och lyssna på den här rövinsbosse. Dag, eftermiddag, efter eftermiddag. Och det blir kväll och han säger, jaha, drar ni igång grillen? Jag har några korvar, jag kommer över. Alltså det känns som att det är en... Jag tänker på den här filmen Cable Guy med Jim Carrey. Att det är liksom ett plåster de inte blir av med.
Ah, ja, okay.
Och där är Bosse. Han skulle lika gärna kunna sitta på nästa veranda om några andra var hemma. Han skiter i det här paret.
Han vill bara ha en veranda.
Ja, de måste avveckla Bosse men med förnuft. Lite riv, linje två.
Riv verandan.
Ja. Nej, men de får bara prata. Och så här, Bosse, det är jättekul att du kommer över. Men vi måste börja få hänga lite här själva. Vi behöver lite egen tid. Vi har jättemycket på jobbet. No offense, men du kan inte vara här hela tiden.
Thomas.
Ja, linje tre. Från Järveden. Jag tycker att det här är, that is story of my life. Jag hamnar alltid emellan. Det är en fru eller sambo eller flickvän som vill någonting. Jag bryr mig inte. Och sen är det en annan person som då kommer ta illa upp. Och så oftast har jag då inte fått säga att det är min fru som tycker så här, eller det är min sambo så här. Och så då känner
du
så här,
blir
men i det här fallet tycker jag det är enkelt. Det är han som har en relation till rövinsbosse, som är en gammal bekant i familjen. Den här flickvännen, hon skiter ju i rövinsbosse. Alltså kan han skylla 100% på henne och säga så här, vet du vad, min älskade tjej, hon pallar inte att du sitter och dricker på varandra. Och hon har ställt ett ultimatum. Jag är hemskt ledsen, jag vill ha det här, men du får inte för min tjej. Och då kommer hon typ separera, så du får rädda mig nu. Så då får hon all skuld. Rövinsbosse kommer tycka att hon är en idiot bitch, men det gör ingenting, för och de har ändå ingen relation.
Han framstår muttra. Mesen,
nej, han framstår ju som en schysst offerkille. Jo, han slipper ta skulden. All skuld på henne. Och det är ju hennes fel, och rövins alkisbosse.
Jo, för han säger väl själv, jag stör mig inte så mycket på det här.
Nej, så att han, där.
Men och, det är inte värt att riskera förhållandet för att Bosse ska få skrävla och ha fyllor på.
Men vad är det som är så farligt med en gubbe som sitter och dricker?
Men man vill ju vara i fred.
Ja, men alla ska alltid vara i fred.
Okej,
okay,
lyssna
tiden.
Nu rövins Bosse. Josefin har ett torp med veranda.
Ja, adressen är,
och hon har ingenting emot.
Norrtäljevägen 11.
Nej, men välkommen, absolut. Bara du hjälper mig att fatta hur man till exempel fixar det där dasset.
Kan alltså, man jag fattar ju ingenting. Tack.
Motattack?
Ja, ta ett par bira och gå över och sätta sig på Bosses veranda.
Den står ju tom. Ja. Han är alltid hos dem.
Nej, jag tycker ni är för hårda mot honom nu. Jag tycker att det är så typiskt.
Nej, men du kan inte åka iväg 4 veckor på. Du har köpt en sommarstuga för att komma ifrån. Du vill ha lugn och ro, liksom solnedgångar, grillkvällar. Och så har du ett fyllo som sitter och drar sina rövarhistorier.
Han är inget fyllo, han är lugn. Han sitter bara
han heter Rövinsbosse.
Jo, för han dricker rövin. Nej, han kan få komma då och då.
Ja!
Vad är det för torra flickvännen ni har som
vi får
hela
göra tiden bara, nej. En alkis kan inte komma då och då. Han kommer sitta där eller inte alls. Så är det bara.
Nej, nu tycker jag ni är för fyrkantiga. Alltså jag blir besviken.
Förståelse eller konfrontation? Peter, du får välja. Hoppas att du blev klokare på det här. Hej, jag har varit ihop med min sambo i strax över 20 år och vi har 2 barn i tonåren. Mitt problem är att hon inte verkar vara intresserad av sex längre. Det är alltid jag som tar steget om det ska bli något. Jag har prövat att avvakta en hel månad men inget hände. Jag har frågat om hon fortfarande är intresserad av sex men jag fick inget rakt svar. Jag har även förklarat för henne att jag behöver sex åtminstone 2 gånger i veckan och om hon inte är intresserad så får jag ordna det på annat sätt. Hon är däremot väldigt kärleksfull när vi är ute bland folk. Om vi är på middag eller ute på stan så är hon väldigt kramig och håller handen. Men aldrig när vi är hemma. Jag vet inte vad jag ska göra. Familjen fungerar väldigt bra annars. Vi bråkar sällan och ungarna är fantastiska. Men jag börjar tröttna. Jag har ingen lust att dra en Tarzan istället. Det har jag gjort tillräckligt under min ungdom. Borde jag försöka hitta sex på annat håll eller är det separation som gäller, Josefin?
Jag tänker direkt, kan det vara så att hon har något fuffens vid sidan om? Varför vill hon inte bjuda till? Vad beror det på? Kanske har hon någon annan? Jag skulle börja misstänka det faktiskt, om jag var han.
bjuda till låter så...
Ja, det låter jättekonstigt, jag vet inte. Ställa upp för kung och fosterland. Nej, men alltså, jag tycker verkligen att det är märkligt alltså.
Nu har varit uppe 20 år.
Ja, inte det liksom typ tidens melodi i alla par, att efter 20 år så tittar man inte på varandra och bara, woohoo, woohoo.
Jo, men sen är hon jättekramig när de är ute bland folk och sådär.
Ja, varför då tror du?
Jag vet inte.
Hålla skenet uppe att de är en lycklig happy go family, ja. Eller?
För vem? För sig själv eller?
Ja. Nej, utåt. Titta vad lyckliga vi är. Okay. Vi är en underbar familj.
Jag tror att hon har en räv bakom örat. Jag tycker han ska kolla upp det.
Thomas?
Jag tror att hon har en röv bakom örat och att det är där hon skulle bli...
Nej, jag ska...
Nej, jag tror så här att om hon lever upp när de kommer ut, alltså på stan och bland folk och sådär, det kan vara så att hon bara inte trivs där hemma. Det kan vara så här klassisk grej som att hon kanske tycker att hon gör för mycket hushållsarbete och är lite halvt bitter på saker och ting. Men när de är ute, då är de liksom i en annan miljö och då blir de det här paret igen som hon... Så att han ska nog försöka...
Det kanske är feng shui.
Han kanske ska försöka busa till det lite när de är ute. Så där att, fan, vi drar in i hissen här. Eller vi hånglar lite i rulltrappan. Någonting som gör att hon bara, men vad gör du? Och sen så blir det busigt. Bryter det här tråkiga mönstret. För det är inget kul att gå hemma och tigga om sex. Liksom.
Men det är lite intressant att ingen av er förordar separation.
Ja, men det känns ju drastiskt. Jag tänker på, jag hörde en podd som heter Parpodden på Radio Play. Och där var det en sexolog som, de hade lite samma problem. Sexet hade liksom ebbat ut, de hade inte tid, det fanns ingen lust kvar. Hon sa, schemalägg sex. Det får vara som tvättstuga, det får vara som hämtning, aha, fotbollsträning. 2-3 gånger i veckan, tisdagar, torsdagar, lördagar, sex. Och det gör att sex föder sex. Lusten vaknar till liv. Efter 20 år har det liksom... Det har sjunkit ner. Det har blivit tråkigt. Det har blivit samma gamla vanliga visa liksom.
Okej.
Ja, det där lät
det ju... låter ju tråkigt, men det till slut blir det inte schemalagt.
Ja, alltså som jag kan känna när jag har varit i relationer och man har tröttnat lite sådär. Då hade jag nog blivit gladare av Thomas idé där.
Röv bakom örat.
Ja, att liksom på stan bara bli indragen i en port och så här uppknullad mot en vägg. Det vore jättehärligt. Alltså det, nej, men det skulle vara lite mer så här, wow, vad händer nu? Shit. Däremot om min partner bara, lördag, tisdag, torsdag, sex. Nej, då hade jag ju bara, shit, fan, jag
drar. Men kan man inte göra en kombo av det här att schemalägga på staden hångel?
Nej. Jo, men schemalägga att hitta på grejer på stan. Det tror jag är viktigt. Att han ska ut med henne ofta. Hon verkar trivas i miljöer bland andra. Och sådär. Och det kan också vara attraktivt att se varandra i miljöer med andra människor. För man får en annan energi. Man kanske skojar, folk skrattar åt en. Eller folk, man är intressantare, man har klätt upp sig.
Men jag
inte,
alltså, hade jag tryckt upp min fru liksom mot en vägg ute på stan, hon hade ju ropat på polis.
Ja, men det är du.
Jag hade åkt in. Trofredande.
Ja. Nu gör vi det i cellen.
Och jag tänker också det här med schemalagd sex. Jag tror ju oftast att sex inte sker är ju inte egentligen för sexet, att det är fel på sexet, utan det är för att det är någon bitterhet i relationen. Så att jag tror att roten till ett sexlöst förhållande är sällan att vi har glömt att ha sex,
utan... Men är det inte sömnbrist, massa barn som springer
fast
ut?
Fast de har ju stora tonåringar. Det kanske var så att det föddes där i och för sig. Så har det bara gått slentrian.
Jag tror också att han måste bli mer fysisk med henne, inte bara när det ska till att vara sex, utan var lite den här kramiga, gosiga som hon är med honom när de är ute. Var det lite med henne när ni är hemma. Visa dig kärleksfull, ge komplimanger, ge henne någon liten överraskning eller blommor då och då. Liksom,
och funkar inte det, gör slut.
Och jag tror inte att hon måste ha ett förhållande vid sidan av för att det ska bli så här.
Hon måste inte ha det, men hon kan ha det.
Ja, men om vi sammanfattar det här. Ingen separation och mera fysisk kontakt. Och Jakobs... tycker jag, livsbejakande teori. Sex föder sex.
Ja.
Exakt.
Jag ska skriva upp.
Min flickväns bror, skriver Jens, ska gifta sig om några veckor. Vi har tackat ja till bröllopet sedan lång tid tillbaka. Nu är det så att mitt grabbgäng har väldigt länge försökt komma iväg på en resa, men vi har inte fått ihop planeringen de senaste 3 åren. Det såg inte ut att bli någon grabbresa i år heller, men efter lite omständigheter i sista minuten så dök det upp en lucka som passar alla perfekt. Om det inte hade varit så att min svåger skulle gifta sig just då. Jag har glömt bort det här helt och hållet när vi bokade resan. Nu har jag bokat. Jag är verkligen inte sugen på att gå på min svågers bröllop. Samtidigt så kommer min flickvän att bli väldigt besviken på mig om jag åker på grabbresan istället. Jag funderar på att hitta på någon bortförklaring för att slippa gå på bröllopet. Men vet inte om jag verkligen borde göra det. Ska jag åka på grabbresa? Gå på bröllop, svågers bröllop? Eller ljuga? Eller vad ska jag göra? Vad säger ni, Jakob?
Alltså, han har ju målat in sig i ett omöjligt hörn här. Det finns inte en chans i Hades att han kommer undan det där bröllopet som det ser ut. I och med att frugan och han har tackat ja till hennes brors bröllop, ja, och den här grabbresan. Med dagens sociala medier och Instagram och, ja, Facebook, så kommer hon direkt, oavsett om han säger att det är en viktig arbetskonferens, och så börjar bilderna på shotsbrickor redan på Arlanda vid 07 dyka upp, då är han rökt. Så lögn går ju inte. Det går inte att ljuga idag längre. Det är ju väldigt tråkigt.
Nej, det är svårt.
Då får han i sådana fall vara fruktansvärt ärlig med sin fru och säga, jag kan inte sitta på ett stelt tråkigt bröllop med dina släktingar. Jag går gärna på ett bröllop om du är med och det är jag som gifter mig med dig, men inte din bror, inte din tråkiga brors fru, och jag måste få åka med grabbarna och göra något. Ja, men vad ska han säga? Jag måste ju vara ärlig.
Måste han liksom understryka din tråkiga jävla fula bror,
och du är ful och tjock och
hatar dig.
Nej, men alltså, han måste vara ärlig.
Rakhet och ärlighet förordar du, och Josefin säger,
ja, nej, men jag tror att problemet här är ju hans tjej, fru. Ja, det är ju hon som så gärna vill ha med honom. Jag tror inte det här spelar så jättestor roll för svågen. Faktiskt så tror jag inte det. Det har jag svårt. Jag tror att det är hon som är liksom boven. Om hon på något vis kan vara okej med att han drar på grabbresa, då är allting okej.
Hade du varit det?
Jag har inga syskon.
Nej.
Det var ett fegt svar.
Jag vill fråga, var det inte bara en flickvän och pojkvän, eller är de gifta?
Jag ber att få återkomma igen. Ja, nu är det så att min bror ska gifta sig och min flickväns bror. Så, att det är
så är de bara liksom ihop, de har varit ihop.
Men vadå bara och bara?
Nej, men vänta nu, det är en stor skillnad här. Är de typ att de ska spendera resten av livet tillsammans, om det är så seriöst nu, då tycker jag att han ska skita i grabbresan och ta sitt ansvar och gå på hennes, alltså hans blivande frus brors bröllop. Det är så jävla tajt och de har tackat ja, och det är hans blivande frus bror som gifter sig. Det är så nära. Men om det bara känns som så här, vi är ihop och ett halvår eller ett år, och man vet inte hur det blir. Han kanske bara är 19 år. Jag vet inte. Då tycker jag att han kan köra på Jakobs linje och vara rak och säga liksom att jag har panik mot bröllop.
Men går det att tänka så tråkigt att de gifter sig förmodligen bara en gång, men grabbresor återkommer ständigt?
Ja, men så är det ju. Det är bara en grabbresa, men även om det är askul.
Snarare tvärtom i min ålder, kan jag säga.
Det är inte ens de som gifter sig. Herregud, jag tycker
han kunde ju inte åka iväg på grabbresa från sitt eget bröllop, det förstår vi.
Ja, det förstår jag, men alltså, det är det jag säger. Det är klart att han ska åka på grabbresa. Han kommer ju bara sitta på det där bröllopet och bara tänka på den här underbart roliga resan.
Men bara för att Josefin bara varit upp med så här Hells Angels-killar, så finns det ju andra som, alltså, alla kan inte bara jag skiter i bröllopet, jag ska ut och få fri. Nej, men frihet framförallt, bruden.
Hon kan väl
see you in court. Alltså, det går, alla är inte så. Det är inte den typen av...
Man måste ibland ta sitt ansvar. Det där är tufft alltså.
Jag tycker ni är så... Jag fattar inte att ni kan låta de här torra brudarna bestämma hela tiden.
Kusiners bröllop, då kan de bara fuck it. Men alltså en syrras eller svåger.
Det är nära släkt alltså.
Ja, det är nära släkt. Så Thomas säger, gå på bröllopet. Jakob säger, var ärlig, ta skiten, men åk på grabbresan. Och Josefin säger, grabbresa, självklart.
Ja, men snacka med tjejen. Alltså, så att hon efteråt inte blir för sur.
Ja, det lär nog bli lite snack mellan de två, kan jag säga.
Men det ska inte ta slut.
Ja. Bra tips! Det är lite kul där, för det känns lite grann som att jag tar upp hej och välkomna till Bullen.
Med dina brev.
Ja.
Man får ju Bullen-vibbar av din röst också.
Och det här är Theo, och det är han som har skrivit brevet. Jag har en bekant som är väldigt jobbig på fester. Han är ihop med en kompis till mig. Och när vi ses på fester så känns det alltid som han, så att säga, fångar mig. Han pratar alltid väldigt intensivt med mig och berättar ointressanta saker om sitt liv. Det handlar ofta om vad hans kollegor har gjort på firmafesten, hur mycket pengar hans kompisar tjänar, och så kan det hålla på med långa utlägg om vilka båtar som är bäst. Han har noll känsla för vad andra tycker är intressant och man får inte en syl i vädret. Han verkar dessutom vara lite fest vid mig. Han letar upp mig om vi är på samma fest och sen sätter han igång. Det jobbiga är att det känns som han förstör hela kvällen för mig. När jag kommer hem från fester som vi har varit på tillsammans så inser jag att jag inte gjort så mycket annat än lyssnat på hans ointressanta historier. Hur ska jag göra för att slippa honom? Borde jag vara otrevlig mot honom så att han slutar förstöra mina festkvällar, Thomas Järveden? Ett festtips.
Det här kunde vara jag. Jag blir alltid offer för sådana där som bara står lite för nära och pratar jättelänge.
Med dålig andedräkt också.
Och så vill man inte vara otrevlig och sådär. Men nu jag hör det här utifrån så känner jag att den här killen borde göra som jag inte ofta vågar göra. Men han borde bara säga så här: du, fan, det här var jättekul att snacka med dig här nu i en halvtimme. Men nu måste jag liksom mingla runt lite så att det inte känns som att jag har ignorerat de andra. Och så bara...
Och då får han kommentaren, jag hänger på.
Ja, eller hur? Och jag tänker att han är skåne också. Jag hänger på! Men... Nej, jag tror att han måste säga det. Alltså, för att jag måste sprida min tid lite grann här på festen. Liksom. Och han kan väl ge honom en halvtimme, men en fest är lång.
Är du för feg när det gäller att säga ifrån?
Jag är för snäll, liksom. Jag vill inte att någon ska känna sig dum eller bortgjord och sådär. Och det, till slut blir jag en själv som står och lider istället.
Men det här är ju en ståuppkomikers vardag. Efter varje gig på Harrys i Linköping så blir man ju kvar med publiken ibland och tar en öl. Och då ska ju alla komma fram och dra sina 10 roligaste skämt. Så då måste man vara så här proffstrevlig, för att man har ju varit där och de tycker att man har fått en liten kontakt. Men det är väldigt lätt, jag tycker konstigt att inte han har lyckats lära sig att lura bort den här killen. På fester är det väl det lättaste att börja prata med några andra. Jag ska bara på toaletten och jag köper en öl, jag kommer tillbaks.
Ah, ja.
Och så minglar man iväg. Och sen tycker man, varför går han tillbaks till
mig? Men det han blir nog hittad, tror jag. Han går alltså,
hela tiden.
Tänk en hemmafest. Ja, du är
det. Där var den.
Ja.
Josefin, vad säger
du? Nej, alltså det är ju bara en grej att göra här som även du, Thomas, kan ju ta fasta på det här tipset. Bli full. Bli riktigt packad. Och, för då tappar du den här medlidande känslan och den här känslan för att åh, jag ska vara schysst och ställa upp och lyssna, utan då är det mer så här: åh, där är du, hej då, och så bara glider man vidare.
Alltså, det men det är... där sa ju du till mig på en fest i somras.
Hej Thomas, ge oss.
Ja, men det är det jag menar, alltså, det är nästan det enklaste, och man kan ju också kanske bidra till att den här snubben i fråga också blir lite tankad och kanske slocknar under något
och bidra till att AA får en till medlem om en 10-15 år, man ska kröka ihjäl sig varje.
Jag tycker ändå var bra. Jag gillar det där faktiskt.
Nej, men det är faktiskt ganska bra, för att
du menar att filtrerna för att vara trevlig försvinner efter några fireball.
Och han kommer ju bara tänka att oj, vad full hon var, och det gjorde ingenting och det var fest. Så han kommer ju söka upp någon annan, för man ska ju inte tro att man är speciell för såna här personer. Det är man inte, utan man är bara ett offer, precis som du då, Thomas.
Jag har ett tillägg då till Josefins taktik, sen ska vara bra. Man behöver ju inte bli full. Man kan också låtsas vara full och säga: åh, där är du, hej då, fy fan vad jag packade. Och sen kan man säga nästa dag: fy fan vad packade jag var igår, jag sa så konstiga saker.
För då kommer du inte ha lika kul. För då ska du planera.
Men jag menar,
du ska,
om det är någon nykterist här som försöker anamma att vara otrevlig och sen skylla på alkoholen, så går ju det.
Ja, så kan man ju.
Jag ser framför mig Ove i Solsidan. Och där var ju Felix Karatek tvungen att skrika till slut: lämna mig i fred, dra. Det kanske är en sån urspårning han behöver göra någon gång.
En urspårning och festerna blir roliga igen.
Ja.
Kanon, tack så mycket. Hej, säger Vivica, som vill vara anonym. Jag och min sambo har varsin hund, en Amstaff pitbull och en border collie. De är båda hur goda som helst mot oss och våra två döttrar. Men när andra hundar går förbi så blir de uppjagade, och då brukar Amstaffen attackera collien. Han kan bita ordentligt och gå på halsen på min stackars collie. Men min sambo blundar för allvaret i situationen. Även om det alltid är hans hund som attackerar min, så funderar jag på att lämna bort min hund, eftersom jag är rädd för att den ska råka illa ut. Jag har försökt resonera med min sambo, men han skyller allt på min hund och tycker att hon, som han säger, jagar upp hans hund. Borde jag lämna bort min hund för hennes egen säkerhet? Josefin.
Vad svårt ändå. Knepigt. Jag vet det där när man blir ihop med någon och så har man varsitt djur och så blir det liksom en diskussion. Ska vi ha kvar dem? Ska vi behålla en? Eller ska vi inte ha någon? I det här fallet låter det som att de inte... Alltså, min lösning på det här är nästan att de båda lämnar bort sina djur.
Oj!
Oj! Mm.
För att det håller inte att...
Ja, då kommer ju ungarna bli glada.
Vadå?
Ja, men det är ju liksom, det är ju familjemedlemmar.
Jo, men då kan de väl skaffa en katt eller något istället kanske. En. Alltså att, nej men jag bara, nej men det blir ju helt orättvist. Alltså ska hon lämna bort sin hund för att rädda sin hund? Och hans hund verkar ju inte vara riktigt frisk som attackerar hennes hund. Det låter inte som en bra hund. Jag tror att då kanske den är nära att attackera även andra djur, kanske till och med barnen. Det låter inte heller bra.
Nej.
Det låter som att de här två hundarna behöver två separata nya hem.
Det verkar ju inte vara något problem med Colin direkt, utan det är Amstaff Pitbull.
Precis, egentligen så borde väl den då flytta, men frågan är om hur... Ja, det kan ju bli jobbigt för killen.
Thomas Järvheden, hur ser brud ut?
Ja, men jag tycker ju att det är... Hon sitter ju i en knivig sits här, för det är självklart Amstaffen som ska bort. Jag tänker på det här... Fel! Det är Amstaffen som ska bort! Men alltså... Nej, för han är, som Josefin säger, det är ju en tickande bomb. Bara för att någon jagar upp honom så börjar han hugga efter strupen liksom. Det känns ju inte bra. Och, men om inte den här hussen vill lyssna på det örat, då får hon ju lämna bort honom också. Jag vet inte hur de ska lösa det där på rak arm. Hon måste ju, de får ju gå, kanske att de ska gå till någon så här, inte kennel, men så här, som lär en att handskas med hundar och kniviga situationer. För då kanske han får höra utifrån att det där är ju, det är ju det som är problemet.
Har ni hund?
Nej, jag lämnade bort min.
Ja.
Nej, jag skojar. Min collie. Nej.
Jag hade hund tills för några månader sedan bara. Men det var en liten rackare. Och hon var i och för sig jävligt kaxig. Men hade jag blivit ihop med någon som hade attackerat min hund, då hade jag verkligen ställt ett ultimatum. Jag hade sagt, antingen så drar den där jycken, eller så drar ni båda. Hej då!
Jakob?
Ja, jag tänker om man översätter det här dilemmat till att det skulle vara att de träffades och de hade varsin son. Och den ena sonen, när de kollade på Nickelodeon, slog den andra sonen med ett baseballträ.
På strupen.
Varje gång. Ja. För att den andra killen gjorde honom uppjagad för att han satt konstigt i soffan. Ja. Alltså, då är det väl han med baseballträt som behöver någon form av rehab. Eller, så att hon, det är ju märkligt att den här mannen som har Amstaffen inte ser faran i att hans egen hund håller på att attackera. Hon måste ju ta ett ordentligt snack och säga att det här är liksom inte längre någon lek. Du kan inte skylla på min hund, även om hon jagar upp din hund. Eller så är det din hund som håller på att döda min hund.
Eller åtminstone, så det är inget svårt att få en hund att inte attackera.
Nej men exakt, håll i, gå olika promenader, gå schemalägg promenaderna.
Det är det som är så oroväckande. Det räcker med ett litet felsteg, någon något koppel som inte är på,
så
eller att
pang.
Ungarna är, och hundarna är ute själva och något uppstår. Alltså det låter farligt, det låter som en farlig situation.
Det är en märklig hund som ger sig på, om det är en han och en hona också, att han ger sig på honan där.
Men det Vivica undrar är, ska hon lämna bort sin hund?
Nej,
det ska hon verkligen inte göra. Det är väl han som ska lämna bort sin.
Men
farliga.
Det är väldigt vackert att hon tänker så. Det finns väl någon slags biblisk historia, är inte det?
Ja.
Det tänker på samma som jag, va?
Ja.
Jaha.
Vems är barnet? Det var två mammor hävdade att det här är mitt barn. Och sen så, då är det någon, om det var någon präst eller vem fasen som skulle avgöra det här. Någon var det. Då dödar jag barnet.
Kung Salomos,
så var det. Då dödar vi barnet och då säger ena mamman, nej, det är hennes barn. Och då förstod hon att det var ju den mamman som sa så, som var den riktiga mamman.
Ja,
för att skydda.
Just det. Ja, det är...
Och hon är så rädd om sin hund så att hon är beredd att lämna bort den. Jag får ju rysningar på armarna här.
Så Bibeln kan rädda Colin här i slutändan.
Vivica, du bör nog ta ett allvarligt samtal med hundens husse. Det är de som har problem, inte du. Skönt! Det är Carolina som skriver: hej, min gudfar är väldigt bilintresserad. Han jobbar med bilar och har alltid haft flera fina veteranbilar som han tar hand om hemma. Jag har alltid varit nära min gudfar och jag har alltid varit särskilt förtjust i en häftig cabriolet som han har haft sedan jag var barn. Jag gifte mig i somras och då fick jag den här bilen av min fantastiska gudfar i bröllopspresent. Det är min drömbil. Jag ser det som min bil, men min man refererar alltid till den som vår bil. Självklart så får min man låna den hur mycket han vill, men jag vill att han ska fråga mig. Han har redan en bil som är hans. Han har dessutom sagt att han vill att vi ska sälja bilen om några år om vi ska skaffa hus och familj, eftersom den är så dyr i drift och opraktisk. Vi kanske säljer bilen senare, men jag stör mig på att han verkar se den som hans. Jag skulle aldrig säga åt honom att sälja hans bil. Borde jag säga ifrån och säga att det är min bil, eller ska jag köpa att han har tagit över halva min drömbil? Ja, Thomas, du som inte är bilintresserad, förstår du detta?
Jag förstår det ändå. Jag har ju ett hjärta. Och ja, men det här är egentligen så här att den här mannen som gav det till henne borde ju varit lite tydligare med det, kan man tycka. Och även om det är lite sent påtänkt nu, så ska hon nog förtydliga för sin man att det här är ju faktiskt någonting som jag har vuxit upp med och som min släkting och min gudfar har givit till mig, såklart då, för att han visste hur mycket det här betydde för mig. Och att du ska gå och liksom bestämma över att vi kanske ska sälja den och hit och dit, det är ju inte rimligt. Det måste hon förklara för honom.
Självklart. Bra, tack.
Jag tycker det är så roligt när Järveden ska vara så här. Du är så förnumstig och förnuftig.
Men jag står ju på Henrik Fexeus.
Han är inte ridakato, vet du.
Ja, nej, men alltså, jag kan väl säga att såklart, det är ju, den här mannen är ju en jävla idiot. Jag hade blivit helt tokig hade jag blivit.
Men ska han inte ens få det på tal att den ska säljas med tanke på att de ska bilda gemensamt liv?
Han har ingenting med den där bilen att göra. Det är bara hennes. Han ska inte röra den överhuvudtaget. Och han ska be på sina bara knän om han ska låna den. Så är det. Ja. Hon har fått den här bilen. Det här är hennes lilla ögonsten och den ska hon behålla. De kan sälja något annat. Hans bil eller hans gamla kalsonger eller...
Det var Josefins kontaktannons det där.
men Josefin, kom ihåg, de fick den i bröllopspresent, var det inte så?
Nej.
Hon fick den. Jo, men, fick den. Av sin underbara gudfar.
Det är okay. Hon som har fått det helt och hållet hennes.
Men kan det vara helt och hållet i ett bröllop?
Ja, ett bröllop får man väl presenterna tillsammans, får man inte det?
Tydligen inte den här gången. Men alltså, när man väl har gift sig, allting är väl bådas när man gifter sig.
Sluta.
Om man inte skriver över något.
Det man gemensamt tar in i äktenskapet är gemensamma ägo. Men här är ju mer en känslomässig del av sin underbara gudfar. Har hon fått den här bilen?
Men vad säger juridiken?
Ja, fast juridiken, jag tror man ska.
Det är därför det är ett dilemma. För att juridiken säger att det är bådas. Och
gör den det, 100%.
Presentbordet står inte så här, här är till er. Och sen den här bilen är till henne, så stod det ju inte. Utan det var ju underförstått att, varsågoda liksom, grattis till bröllopet.
Många... Han har väl ingen ryggrad som lägger sig i gudfars present till hon fick den, det är ju uttalat, hon fick den.
Det är väl så här svenska Hollywoodfruar har gjort i alla tider. Man åker över och gifter sig med en rik gammal knös, och så skiljer man sig, så tar man hälften och säger att...
Det är det han håller på med nu, tror jag. Jag tror att han fiskar. Håller på att snika till sig. Jag tycker hon ska ställa bilen någonstans långt bort i ett garage och säga typ att hon råkade.
Nej, men hon borde väl be gudfar skriva ett intyg på att den är bara gjord. Ja. Det här är till min underbara svärdotter, guddotter, Carolina.
Att, ska man behöva hålla på så?
Jo, men han har ju redan börjat fiska om att sälja skiten och säga att den där ju... behöver vi inte, den är dyr och onödig.
Han är inte som... jag börnar med den där på kvällen.
Alltså, han är en lurig fax, men man borde kunna snacka om det, men det är klart att det är
hennes. Hon får välja bilen eller snubben då.
En fråga. Ja. Hon kan kolla upp om han har någonting som är väldigt så här känslomässigt fest.
En gammal porrfilm.
En gammal porrtidning eller någonting som hon kan bläddra sönder. Nej, men så kan hon börja liksom fiska där. Ja, ert gamla torp där som du ärvde efter din farfar, det ska vi ju sälja nu och hyra ut.
Men liksom då är det ju ett problem rent juridiskt då, att om han har plockat med sig det in i äktenskapet så äger ju inte hon hälften av det, va?
Nej, precis. Men han kanske förstår hur det känns.
Ja. Jo, jag håller med dig där alltså. Men hon ska inte lämna ifrån sig bilen, det är vi överens om.
Verkligen.
Ja, hon ska framförallt säga till att det här är min. Du måste fråga mig om lov om du ska låna. Självklart får du låna den, men det är faktiskt min bil. Det är bara så.
Kloka som pudlar, så slutar panelen med konsensus. Bra tips till de som har skickat in till dilemma@mixmegapol.se. Tack för idag, Jakob Öqvist, Thomas Järveden, Josefin Crawford.
Tack.
Och så glöm inte att mejla in då på den här adressen som jag sa, dilemma@mixmegapol.se. Imorgon är vi tillbaka med nya mejl. Och då ska vi bland annat ta tag i Elins dilemma. Hon funderar på att göra sig av med sin pojkväns husdjur. Bit i den nu. Nu är det dags för Äntligen lördag med Tony Irving och Madeleine Kielman. Hoppas ni vill lyssna på oss imorgon. Tack för idag. Hej då.
Hej då.
Hej. Puss.
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Testa våra nya French hotdogs och dressingar med smak av hela fotbolls-Europa. Italiensk parmesan, nederländsk ostdressing och engelsk sour cream and bacon. Just nu köper du en för 35, två för 59 eller fyra för 99. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.